I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till tredje avsnittet av Åka tunnelbana. Idag så träffar jag sångerskan Amy Diamond som debuterade när hon var 12 år med låten What's in it for me. Och sen dess har hon gjort flertal album. Hon har varit med i Melodifestivalen 2 gånger. Hon har varit programledare och nu så ser vi henne i hennes långfilmsdebut i filmen Min lilla syster. Glöm inte att följa oss på Instagram, Aka tunnelbana. Och har ni några frågor eller önskningar om gäster eller tips på vem jag borde träffa, då hör ni av er på akatunnelbana@gmail.com. Så här lät det när jag träffade Amy.
Nästa.
Hej Amy.
Hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
Kul.
Ja, jättekul att vara här.
Mår du bra?
Jag mår jättebra. Mm. Jag har fått te.
Te, precis.
Strålande.
Du skrev till mig, du bara, jag älskar te, jag vill ha te.
Mm. Du bara, vill ha något annat? Jag bara, nej, jag bara massa te.
Ja. Jag tänkte så här, för du var ju verkligen på time.
Mm,
klockan 6, och sen så här, jag sitter vid datorn, och sen så här, pling plong, och kollar på klockan, den är 6, eller 18.00.
Ja.
Sjukt. Men då tänkte jag så här, vad tänker hon nu när hon står utanför dörren? Du vet, när man plingar på sånt, för vi har ju bara typ träffat snabbt en gång.
Ja.
Och liksom så här, vad tänkte du då när du plingar på dörren?
Alltså jag tänkte så här, det här borde vara rätt dörr, men jag är samtidigt lite osäker. För jag är alltid sån som är så här, jag antar alltid att jag går fel eller plingar på fel dörr, för det händer hela tiden. Så min första tanke var så här, kommer det vara han som öppnar eller inte? Och sen var det det. Så det var typ det jag tänkte, att jag förmodligen hade gått fel, men sen hade jag inte det.
Nej, men det var bra.
Så det var bra.
Det var verkligen bra. Mm. Jag brukar ju alltid börja programmet med att jag frågar om en speciell tunnelbana.
Mm.
En tunnelbanestation där man kanske har något minne, en historia eller en känsla.
Ah.
Jag menar alltså att det är något speciellt med den.
Mm.
Kan inte du berätta vad du har valt?
Alltså jag är ju väldigt mycket nybörjare på det här med att åka tunnelbana. Jag åkte tunnelbana första gången i höstas. Så att jag har inte jättemycket så starka, jag har inte några starka så här barndomsminnen, för jag bor ju i Jönköping och är uppvuxen i Jönköping, och där finns det ingen tunnelbana. Så första gången, alltså om jag ska ha något minne nu, jag ska försöka komma på någonting här nu då. Jag åkte tunnelbana själv för första gången för typ 3 veckor sedan. Och egentligen så åkte jag inte ens själv, för det som hände var att min kompis skulle gå av typ 3 stopp innan mig. Så det för mig var att åka själv. Jag blev lämnad en liten stund typ. Så hon sa så här: okej, Amy, det är Odenplan. Du ska av där, de kommer säga Odenplan, lyssna bara. Så hon var typ rädd för min skull. Och så satt jag där och bara väntade. Men sen började jag typ så kolla på mobilen och sånt som man gör. Och så blev jag helt inne i det. Och sen så hör jag plötsligt så hör jag någon hosta till. Bara, Odenplan var det, ja. Och så är det en gubbe som sitter så här tvärs emot mig. Som har liksom hört hela vår konversation. Och jag bara, är det Odenplan nu? Han bara, ja, det är nu. Du måste gå av nu. Jag bara, tack så jättemycket. Du är underbar. Och så tog alla mina grejer och sprang ut. Ja, gud, det var så pinsamt. Så det är mitt enda tunnelbaneminne liksom. Det är typ det enda jag har att bjuda på.
Det är fantastiskt, gud vad fin den här gubben är, måste jag säga. Som har ändå lyssnat. Först kan man tänka att den är lite creepy för att han har suttit och liksom överhört. Det gör man i och för sig. Men ändå, jag menar, vad fint att han bara, ursäkta, det är du som ska av.
Ja, jag vet, det var så himla fint. För så här, jag vet ju själv, i sådana situationer så kan man oftast bli så här. Jag själv var nog bara, nej men hon skulle nog inte av nu och jag hade nog missuppfattat det, så jag säger ingenting. Men det hade ställt till massa problem för mig, för jag hade säkert märkt kanske 10 minuter senare, bara vänta, varför kommer inte Odenplan snart? Och så hade det varit jättemycket problem för mig, så han räddade mig verkligen där.
Mm.
Så jag smsade min kompis och berättade, hon bara, vilken gullig gubbe. Mm. Jag bara, jag vet.
Ja, det är jättefint, gud vad glad jag blir. Folk är så himla, annars himla så här oberörda.
Mm.
Men du, kan inte du börja bara berätta? Du sa att du var från Jönköping.
Mm.
Kan du inte berätta lite hur du växte upp och barndom och sådär?
Åh, herregud.
Eller barndom, men börja lite.
Ja, alltså jag föddes faktiskt i Norrköping. Min mamma är därifrån. Så jag föddes i Norrköping och sen när jag var 10 månader så flyttade vi till England, där min pappa är ifrån. Och så bodde vi i Bishop Stortford, heter det, som ligger i Hertfordshire. Det ligger typ en och en halv timme från London. Så bodde vi där tills jag var 4,5. Och då pratade jag bara engelska. Så jag kunde ingen svenska. Och sen flyttade vi till Jönköping, som var lite random. För att varken min mamma eller pappa har ju någon liksom anknytning till den staden. Men de var så här, ja men nu har vi bott liksom, vi har bott där du kommer ifrån och vi har bott där du kommer ifrån. Så här, ska vi testa att bo på ett helt nytt ställe liksom, som vi inte har någon anknytning till. Och så hade de kört förbi Jönköping någon gång och tyckte det var fint. Och då så var, ja men här kan vi testa att bo. Och sen så har jag ju bott där liksom sen dess. Så jag började på dagis och så lärde jag mig svenska jättefort. Jag var ju så liten, jag var bara 4,5. Så jag lärde mig svenska på typ 6 veckor. Så dagisfröknarna hade inte riktigt förstått att jag hade lärt mig. Så de var så här, do you want some cheese on your sandwich? Och jag bara, jag kan ta lite ost. Så det var lite så här, alltså det är så sjukt hur fort man lär sig saker när man är så liten. Sen så, ja, vad har jag gjort? Gått i skolan där. Jag har ju alla mina vänner, eller många av mina vänner bor i Jönköping. Vad ska jag berätta? Jag åkte konståkning när jag var liten. Tränade konståkning. Och sen så började jag sjunga väldigt tidigt. Jag var 8 år när jag var med på min första talangtävling på ett köpcentrum i Jönköping. A6 Center. Och efter det var jag så här, men hallå, det finns köpcentrum över hela Sverige. Alltså, fattar ni hur många talangtävlingar som finns i det här landet? Fatta hur många! Så jag var så här, och så jag började tjata på mina föräldrar jättemycket så här att jag skulle få vara med på fler. Och de var jättesnälla och ställde upp och skjutsade mig och grejer. Det var ju liksom, det var ju såklart jobb för dem, men de visste ju hur mycket jag tyckte om det. Så jag tävlade ganska mycket så här på talangtävlingar när jag var liten, typ på somrarna. Och ibland liksom om det fanns någonting någonstans i närheten så var jag där och sjöng lite. Och sen så liksom började jag med musiken på ett liksom, gud vad ska man säga, på ett annat sätt, liksom på riktigt, när jag bara var 12. Så mycket av min barndom är ju väldigt förknippad till allt som jag upplevde genom liksom musiken och sådär. Jag gick ju i 6:an när What's in it for me släpptes.
Mm.
Så var jag jätte, alltså nu när man reflekterar över hur liten man var, så fattar man ju det, men då kände man sig så stor.
Ja, men för det är det här jag undrar över, hur har liksom, kan du känna att du har, att barndomen försvann? Eller det där som alla andra gjorde?
Nej, alltså den frågan får man ju rätt mycket liksom så här. Men det som jag alltid brukar tänka är så här, alltså alla har ju sin egna liksom resa eller sin egna barndom eller saker man är med om i sin barndom eller sådär. Och det känns som att alltså jag vet ju ingen annan uppväxt, jag vet ju ingen annan liksom barndomen, den som jag hade med, att jag hade musiken och att jag jobbade mycket och gick i skolan och var med kompisar och liksom gjorde allting på samma gång och fann jättemycket glädje i det. För att jag, alltså när jag var liten var jag så här, jag ville så himla gärna bli artist. Och jag var ju såhär 12 år gammal och bara, men när ska det hända för mig? Hur länge ska man behöva vänta innan man får? Alltså så här, jag hade inte direkt något perspektiv på hur saker och ting går till. Så jag hade ju alltid en väldigt stor drivkraft och en väldigt stor dröm att få börja. Så vare sig jag hade fått börja på det sättet så tidigt eller inte, så hade jag ju alltid haft musiken liksom som en väldigt, väldigt stor del av min barndom. Oavsett om det hade varit att jag hade tävlat mer eller typ rest runt och försökt stå på scen på andra sätt liksom. Så när jag har liksom hunnit med både och, det är ganska liten mysig stad i Jönköping. Så jag har ju mina vänner där och haft dem sedan jag var barn, så att samma personer.
För det känns som att jag måste tänka att det måste ha varit sån himla disciplin i dig.
Mm.
För jag menar, som sagt, från barndomen, eller liksom från 12 år du slår igenom, det var ju väldigt stort. Det var ju verkligen, det blev ju en mega hit.
Mm.
Inte bara i Sverige.
Ja.
Men sen kommer jag ihåg när jag läste i någon tidning att du, men nu ska du börja gymnasiet och du skulle liksom gå frisörutbildningen. Ja, blev jag såhär, men varför gör hon så? Eller för mig var det verkligen så att jag tänkte, men nu har ju hon allt framför sig.
Ja.
Men det känns som att du verkligen, men ändå, även fast du gjorde det, så liksom, du sjöng, fortsatt sjunga Melodifestivalen och du var programledare. Alltså allting liksom, du gjorde allting ändå.
Ja.
Och bodde i Jönköping samtidigt.
Ja.
Det kändes som att du har haft en sån himla disciplin.
Ja. Jo, men det har jag nog haft. Alltså, jag har väl alltid varit så här... Alltså, jag har alltid varit lite så här prestationsmänniska rent generellt. Så där att jag, alltså, jag har alltid varit så här... Alltså, även om jag har liksom... Jag har alltid tagit det på allvar. Jag har alltid förstått allvaret i liksom... Att... Om jag vill att det här ska fortsätta så gäller det för mig att jag gör det bästa av alla möjligheter jag får, typ. Alltså lite sånt tänk har jag haft ända sedan jag, men typ sen jag började liksom, att jag förstod så här, okej, det här är en stor grej, då är det viktigt att jag, du vet, visar vad jag kan, för att, alltså jag vet inte, jag har väl alltid typ så här, vilket kanske är rätt ovanligt egentligen när jag tänker efter så här, att det är ju lite, kanske lite ovanligt att man tänker på det sättet när man är 12 bara. Jag vet faktiskt inte vart det kommer ifrån. Men jag har alltid varit ganska så här, ja, men man måste så här, får man chansen ska man ta den, man måste ge 100%. Men just det här med att gå gymnasiet då, som du nämnde, för mig var det så självklart, för att jag hade ju liksom gått hela högstadiet och hållit på samtidigt och med musik, och jag visste att det funkade så bra, för det är ganska många så här långa perioder då man inte gör någonting, alltså man kanske har tagit 3 månader då man är helt ledig från musiken, och då tyckte jag det var så himla skönt att ha skolan, för att då hade man liksom en plats där man man hade alltid en plats där man var liksom, eller där man hörde hemma, eller där det var liksom sitt riktiga liv, sitt vanliga liv. Så för mig var det så självklart liksom att stanna i Jönköping och att liksom fortsätta plugga, och jag tror att jag alltid haft tänket att så här, det kan ta slut när som helst. Alltså lite det tänket har jag också haft, och det har väl också bidragit till att jag alltså fokuserat mycket på skolan, för att jag har vetat att så här, Det kan ta slut så här fort, och så har du ingenting, och då vill jag ha någon annan trygghet eller något annat som jag kan göra. Ja, men man vill ju inte att det ska ta slut så här fort. Man vill ju fortsätta, så det är därför man kämpar så mycket när man får sina chanser också, så att man faktiskt håller sig kvar. För det roligaste som finns är ju liksom musiken och musikbranschen, och ja, men bara liksom kreativitet överhuvudtaget liksom.
Den här frågan får du säkert jättemånga gånger, men jag vill bara fråga ditt artistnamn. Amy Diamond. Och jag vet att du inte heter Diamond, utan Desmond.
Gud, du uttalade rätt.
Ja! Bra.
Det är typ ingen som gör det. Jag blir alltid jätteglad om det någon som gör det.
Ja, härligt. Det Nej, men jag tänkte bara, när du valde det, då var, det måste ha varit när du var 12 ungefär.
Ja, men det var, ja, men det var ju precis när jag började. Precis.
Men valde du det då för att du tänkte så här, men det här kommer vara mitt artistnamn hela livet? Eller var det mer bara så här, men det här passar nu?
Gud, jag vet inte.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag reflekterade så mycket på det då. Alltså det var lite, det blev så bara för att mitt riktiga namn, alltså nu uttalade du det rätt, vilket som sagt blev jag jätteglad för. Men det är liksom lite krångligare så här, alltså när man ser det liksom stav på papper så är det lite svårt så här och uttala det helt enkelt. Det är lite svårare att typ kanske ta till sig på direkten. Men jag vet inte riktigt hur det blev, men det var väl typ massa olika människor som kom med förslag och så vidare. Och sen så var det det förslaget som jag tyckte kändes bäst. Och som jag tyckte liksom lät bäst och sådär. Men jag vet inte, jag har inte tänkt... Det är svårt det där för att så här... Ja men till exempel nu när jag skulle... När jag spelat in en film och när jag ska med där... Då tyckte jag det kändes så konstigt om jag skulle ha det namnet på efter... Alltså bara så här eftertexterna, så här, vad ska stå där... Då kändes det helt plötsligt jättekonstigt att det skulle stå mitt artistnamn. För att jag kände inte att jag gick in i projektet från det hållet. Alltså det låter jättekonstigt. Men det kändes lite som att så här, det passade sig inte. Så att jag vet inte hur jag kommer göra i framtiden. Men man är väldigt förknippad till namnet. Och det är ju jättepositivt att folk liksom, att man har ett namn som folk liksom, kanske liksom... Ja men att de när de hör det så vet de liksom... Hur man pratar om, jag vet inte. Det är svårt det där, när man har haft ett namn så länge. Hur man ska liksom gå vidare sen. Faktiskt ingen aning. Jag har typ börjat tänka på det nu, just för med filmen och så. Men då när jag var 12 år gammal tänkte jag inte på hur ska 22-åriga Amy göra. Verkligen inte. Jag visste ju inte ens ifall låten skulle spelas på radion. Alltså jag trodde inte någonting skulle hända ens. Alltså det var ju en chock för mig allting som hände. Verkligen, så jag hade ju verkligen inte tänkt på att jag ens skulle behöva ta ett beslut längre fram om detta. För jag var så här, ingen kommer lyssna på den här låten, ingen kommer spela den. Typ jag gillar den, men jag tror inte att det kommer hända något med den. Det är så ofattbart, man kan inte tänka sig att det skulle bli så.
Men du, får prata lite om filmen, Min lilla syster. Den hade ju faktiskt premiär nu på Göteborgs filmfestival nu i januari.
Ah.
Och vann också jurypublikens pris.
Ja, ah, precis, den vann... Dragon Award, Best Dragon Nordic Award. Film, Audience Choice, världens längsta titel.
Det var vi hade ju pratat om vad det skulle heta på svenska,
ja.
Men vi kom inte fram till vad det var.
Nej.
Men i alla fall, fantastiskt, grattis.
Tack.
Gud vad kul.
Tack så jättemycket.
Men den har inte premiär förrän i höst.
Nej, precis. Den ska visas i... jag åker till Berlin på lördag och ska den visas där och är med och tävlar i en... kategori som heter Generation och där ska den visas igen, men sen annars är det ju att den kommer till liksom biograferna till hösten då, så att man får vänta lite, eller jag får vänta, jag är så taggad på att alla ska se.
Men kan du inte berätta lite om filmen?
Filmen handlar om 12-åriga Stella som spelas av en tjej som heter Rebecca Josefsson. Så filmen liksom utspelar sig från hennes perspektiv, så handlar det om en familj. Och jag spelar stora syster i den familjen. Och Rebecca, nu säger jag Rebecca men Stella menar jag. Ibland blandar man ihop dem, bara Rebecca, Stella. Stella ser upp till sin stora syster väldigt mycket. Och vill vara som henne på många olika sätt. Och hon på så sätt, genom att så här, hon iakttar sin syster väldigt mycket, så får hon reda på att Katja då, som jag spelar, lider av en ätstörning. Och hon är den enda som vet. Och det är mycket så här, egentligen ligger fokusen på så här, syskonrelation och liksom familjerelationer. Och det finns många ämnen som tas upp i liksom i filmen, liksom just med så här, ja men press att, när man växer upp som ung tjej och mycket sånt där. Men ja, det är liksom i korta drag vad den handlar om. Men det är väldigt mycket syskonrelationen där som får komma fram, tycker jag.
Men du sa innan, nu när vi pratade lite innan vi började spela in, mm. så sa du att det var mycket ångest som kom fram i dig.
Ja.
För att karaktären har rätt mycket ångest.
Ja, precis.
Hur tacklade du det?
Alltså jag tyckte det var ganska... Jag tyckte det var väldigt skönt på ett sätt att jag har liksom lidit av ångest i tonåren och även liksom i vuxen ålder. Just när jag gick in i det här, för att jag har ju aldrig haft en ätstörning. Men Katja är ju väldigt prestationsinriktad och har väldigt mycket ångest. Och det var liksom där jag kunde typ så hitta känslan på något sätt. Hur jag skulle relatera till henne just med liksom ångesten. För det är ju på något sätt ångesten som Katja har som är en av anledningarna till att hon liksom utvecklar en ätstörning. För många som har ätstörningar använder liksom kontroll liksom över mat som ett sätt att kontrollera sin ångest och sådär. Så alltså först blev jag nog så här ganska förvånad typ första två veckorna när vi spelade in att jag blev så påverkad själv. För det här är första gången som jag har skådespelat liksom. Jag har gjort lite teater och sådär, men det här är första gången som jag har gått in i någonting liksom med hela allt det, alltså hela liksom alla känslorna man har. Så först var jag lite så här förvånad över att typ varje gång jag kom hem så hade jag fortfarande ångest, för att jag hade liksom rivit upp det hela dagen och så här dragit fram det hela dagen. Men efter ett tag så blev jag ju typ inte van, men jag förstod ju att ja, men det går inte att stänga av. Alltså, om du drar fram någonting i dig, om du gräver mycket och du letar efter ångesten och du drar fram den i dig varje dag och du kanske har en scen. Alltså, gjorde ju mycket, för mig var det väldigt mycket så här, ångestscener och mycket gråt, alltså mycket så här, bryta ihop och mycket så här, må väldigt, väldigt dåligt. Om du gör det liksom hela dagarna och du gör liksom 8 tagningar när du bryter ihop, alltså så här, du kan ju inte bara komma hem och vara så här, allt är liksom, alltså du blir ju påverkad för att du gör det ju på något sätt på riktigt även om du spelar.
Mm. Verkligen. Mm. Men det måste ha blivit som något, ja men som sagt, som nästan terapi med sig själv.
Ja.
För att man börjar fundera på ja men sakerna som kommer upp liksom, mm. inom sig.
Verkligen, alltså man börjar verkligen reflektera över ja men typ så här, hur man har mått. Alltså hur man har mått i sin tonår. Alltså så här, varför har man mått som man har gjort? Varför liksom... Ja men bara så här, jag blev jättemycket mer medveten om bara så här... Ja men när jag har läst på om, liksom, alltså, om just ätstörningar och så där och pratat med Sanna så här, och om så här, hur mycket som påverkar oss i våra uppväxter och hur mycket som alla intryck som vi liksom får och alla bilder vi ser och allting vi läser, hur folk skriver om varandra och liksom hur mycket det påverkar oss undermedvetet och gör att vi kanske tänker negativt om oss själva utan att ens veta vart de här tankarna kommer från första början. Och det är verkligen någonting som jag har lärt mig nu, för jag känner att typ efter den här inspelningen och man har pratat och tänkt mycket på saker så har man liksom hittat någon slags ny typ så här kärlek till sig själv, för man... Alltså man kan må dåligt i situationer om man riktar det inåt så himla mycket. Alltså man typ... Man trycker ner sig själv eller man typ tar ut det på sig själv. Men jag har typ insett nu alltså att... Herregud, varför tänker man negativt om sin kropp? Alltså man har en frisk, fungerande kropp. Varför tänker man så mycket negativa tankar? Och då inser man ju att det är inte mina tankar egentligen. Jag har ju läst såna här saker, eller jag har ju sett bilder på kroppar då liksom man kritiserar saker som är helt normalt. Alltså så här, man blir så påverkad och tänker så. Man får tankar som man aldrig skulle fått om man levde i ett samhälle där inte kroppen var så stor fokus. Speciellt liksom kvinnokroppen väldigt mycket är ju så himla... vad säger man? Alltså den är så himla sönderplockad och det är så här ska det se ut och så här ska det vara. Och liksom... Så man blir medveten om att... Det här är inte jag som tycker det här egentligen. Eller jag skulle aldrig tyckt så här om det inte vore på grund av en massa andra saker. Då blir man så här fri från det. För man bara, okej, jag kan ta avstånd från de här tankarna. Så ja, man har lärt sig mycket alltså, av att göra den här filmen. Det är som du säger, som terapi faktiskt. När man kommer ur det så bara så inser man så mycket grejer.
En väldigt fin process. Verkligen. Gud vad fint. Eller jag blir så lite glad, men det blir det, ja. Jag vet inte. Fint att höra. Alltså jag tänker, gud, det här samtalet går så himla fort. Jag tänker att vi ska avrunda lite. Men jag har ju en slutfråga nu. Och det är ju, vilket är ditt favoritcitat? Har du funderat ut något?
Ja. Det är ett citat som jag hörde för typ 2 år sedan, tror jag. Som jag bara tyckte var så himla... Jag vet inte, jag blev bara så här... Herregud, det är så himla sant. Ja, det är på engelska. Jag skulle vilja fråga dig om du förstår vad det betyder först. Om jag säger till dig, för att vissa så här fattar det på en gång och vissa bara, va? Men citatet är så här: "He who cuts the wood warms himself twice."
Alltså jag tänker att det är, om man gör det själv, alltså och gör det, man vet hur man ska göra, eller man gör det själv, så kommer det få dubbel liksom, ja, mer tillbaka.
Ja, men för att liksom...
Eller det kanske betyder, vänta, det kanske betyder alltså om du ger en sak så kommer du få 2 tillbaka.
Nej, men så här, typ, den som hugger veden värmer sig själv 2 gånger. Och då menar man ju så här, själva arbetet att hugga veden värmer dig. Så du sitter inte och väntar på att bli varm för att någon annan ska göra det åt dig, utan du blir varm av själva jobbet att faktiskt hugga veden som sen ska också värma dig. Så alltså det är lite så här, det betyder väldigt liksom fint. Att så här, om du lägger ner arbetet, eller om du jobbar hårt för någonting och inte väntar på att det ska komma till dig eller att någon annan ska göra någonting åt dig, så kommer du alltid få dubbelt tillbaka.
Gud vad fint.
Ja.
Alltså det där, nu lät jag verkligen dum, jag skulle försöka förstå det, men jag hade lite...
Men det var som du sa, nu, du hade helt rätt.
Ja, okej, okay, men
nej, men att så här, liksom...
Men tänkte du att det är så mycket bättre förklaring?
Men det är för att jag funderar på det i 2 år. Nej, men alltså så här, men det är precis som du säger, att det var precis det du sa, att så här, om du lägger ner arbetet så kommer du få dubbelt tillbaka. Och då tänkte jag bara så här på hur lätt det är att vara den personen som så här, som sitter och väntar på den som gör jobbet för att du sen ska bli varm liksom när man tänder elden. Men den som faktiskt står och kämpar, den är redan varm.
Ja, det är jättebra.
Ja, jag tyckte det var så bra.
Fantastiskt.
Ja,
den gillar jag verkligen. Ja. Gud, ja. Nu ska jag inte säga fint en gång till, för jag märker att jag har sagt fint i det här.
Du får så här klippa in dig själv bara, riktigt stark. Det ska vara så här olika.
Ja, verkligen. Ja, nej, men du, tack snälla för att du kom hit.
Tack.
Så himla roligt.
Ja, det var jättekul.
Och lycka till nu med allting. Filmen och skrivandet och allting som du tar till. Och unna dig själv de här små sakerna som du säger.
Ja, tack så jättemycket.
Och glöm inte följa Åka tunnelbana på Instagram, Åka tunnelbana. Så ses vi nästa tisdag. Ha det fint nu. Hej då.
Hej då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.